En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här kanonen, den kommer ju då att användas i otal olika versioner, som vi ju säger. Den används på örlogsfartyg, den används luftvärn, har vi varit inne på, den används till och med som olika typer av batterier, kanske till och med faktiskt ibland också som antipansarpjäs då, beroende på ammunition och så vidare. Att den har en enormt lång överlevnad, och att den ju också, det ska vi väl säga här också, den utvecklas ju, och den görs ju så småningom då i internationellt, som jag förstått, så har den då kallats den då för L60, den här äldre varianten. Medan L70 då med lite längre äldre och utvecklad ammunition och så vidare, om man får upp en eldhastighet på över 300 skott i minuten och så vidare. Så det görs ju en hel del av den här kanonen, och så där är det väl naturligtvis. Har man en plattform på något sätt då, som redan är på plats, då jobbar man ju ofta med modifiering.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, det här är Peter Bennesved.
Hör du, i juni 1944, Peter, så landsteg de allierade i Normandie. Och ja, då kan man beräkna att den här landstigningsflottan, eller landstigningsarmén ska vi väl egentligen prata om, den skyddades av ungefär 80 stycken luftvärnsbataljoner.
Alltså, den siffran säger mig inte så mycket. Vad betyder det egentligen i manfolk liksom, och antal kanoner?
Ja, bataljon är ju vanligtvis en stor enhet. Det kan vara upp till 1000 man. Och jag kan inte säga nu många exakt på rak arm, hur många så att säga kanoner man hade vid en luftvärnsbataljon. Jag tror att det skilde sig lite också mellan brittiska och amerikanska bataljoner. Men det som är lite min poäng här är att huvudbeväpningen då, eller en av huvudbeväpningarna på de här bataljonerna var en mycket speciell kanon. Nämligen Bofors 40 mm. Vad säger det dig?
Ja, det är spännande. Alltså den här kanonen, Bofors 40 mm, den har ju fått en slags symbol för, ja, dels för en slags massindustri i USA, men även här i Sverige har den blivit en slags symbol för beredskapen. För beredskapstiden, om det är en slags, ja, men en teknisk innovation som man skröt med, en storskalig liksom exportbragd på svensk sida. Som egentligen var lite ironiskt, kan man väl säga, så att i Sverige så fick vi inte så många, vi producerade inte så många, för vår industri klarade inte riktigt av det. Men däremot utomlands så blev den ju, internationellt sett så var den jättestor, precis som din anekdot här också berättar.
Mm. Men att den ju på något sätt, som du säger, har fått symbolisera då svensk vapenindustri och Bofors som vapenproducerande företag. Med en liksom epokgörande konstruktion eller Men det där absolut. Kan man väl lite skrapa lite på ytan, alltså hur egentligen fantastisk och unik var den här konstruktionen?
Ja, det kan man undra. Men får jag bara säga en sak till angående det där, innan jag går in på och tittar på de där detaljerna. Men jag vet att när jag kollar i min egna forskning då, från luftvärn, eller vad ska jag säga, luftskyddet, det fanns ju någonting som heter såna här utställningar, tågutställningar som man körde runt hela landet. Om man ställde upp och visade upp hur luftskyddet skulle fungera och så. Och ett stående inslag i de här var en liten modell av en Bofors 40 mm kanon. Och de finns med på många av fotografierna. Jag tror jag har med en bild också i min avhandling. Man kan titta på. Och den var liksom, den följde med det här. Trots att det egentligen inte hade så mycket av det civila luftskyddet att göra. Men så var den ändå alltid där. Och man hade mycket så här utställningar och demonstrationer på Gärdet och i Stockholm och lite runt om i landet. Där man liksom demonstrerade den för både allmänheten men också för olika folk som kom in utifrån. Så den har ju som fått en väldigt speciell symbolisk plats i den svenska historien. Men som konstruktion egentligen kan man verkligen ifrågasätta hur pass unik den är. Om man tittar på luftvärnet som koncept som är mer generellt liksom, under hela mellankrigstiden så är den ju... Ja, den var ju väldigt framgångsrik och hade väldigt hög kvalitet och väldigt robust och stabil och sådär. Men det är ju egentligen ingenting, om man ska vara rent krass, kan jag tänka mig att om inte Bofors hade utvecklat den här kanonen så hade ju säkert någon annan vapentillverkare gjort det. Det låg liksom i linje med vad man behövde. Var det bara en fråga om vem som var först egentligen?
Mm. Men det är ju klart att med luftkriget, det är ju liksom en självklarhet, så kommer ju behovet av luftvärn, det är ju givet. Och just 40 mm, då kan man väl egentligen fundera lite kring varför just den kalibern då? Eller den, det är väl att man då har en granat som är tillräckligt kraftfull för att göra verkan när den träffar målet. Men samtidigt att man kan konstruera en kanon som kan skjuta tillräckligt snabbt om man uttrycker sig lite lekamannamässigt. Det är väl det som det gäller att hitta. Men det finns ju andra kaliber och dimensioner, ända ner till 20 mm, 30 mm och så vidare. Men att man fastnar ju för den där 40 mm ska ju sägas. Och också att man ju gärna behöver en man måste ju ha ett långt eldrör. För den här kan ju inte skjuta i det måste ju vara en flack, alltså en direkt rak bana om man uttrycker sig så. Den får ju inte vara böjd.
Ja, just det.
Som en artilleripjäs som skjuter in direkt så att säga. Där du kan, eller till och med granatkastare som är ju mest liksom... Det mest typiska, det går ju inte, utan man måste ju kunna skjuta väldigt rakt om man uttrycker sig lite nu som en lekman.
Det är den stora vinsten med den här kanonen då, det som gjorde att den slog ut så väldigt många andra av sina konkurrenter, att den var ju väldigt effektiv. Den kunde ha en ganska tung granat på det här avståndet mellan 3000 upp till 6000 meter. Den kunde väl faktiskt skjuta upp till 7500 meter tror jag. Men den var väl som mest effektiv mellan 3 och 6000 meter. Och samtidigt då som de kunde ha den här tunga granaten. Och det ska man säga också att det finns en annan aspekt. Vi kan ju prata om lite mer om han sen. Men den här Viktor Hammar då som ska vara chefsingenjören på Bofors. Men det finns faktiskt en annan person som heter Wennerström. Som är en ingenjör som också jobbar på Boforsverken. Men han utvecklar ett litet spetsrör också. Alltså själva tändningsanordningen på de här granaterna.
Ja, just det.
Mm. Precis. Som är väldigt, väldigt känslig. För att man vill ju inte att de här granaterna bara skjuter rakt igenom flygplanen så att säga. Alltså bara rakt igenom plåten. Det kan ju ha sin effekt det också. Men man vill ju att den här granaten ska krevera precis för eller direkt på. Och han utvecklar ett högkänsligt spetsrör här som han tar patent på. Jag tror att det är 1925 eller något sånt där. Finns faktiskt att kolla på nätet.
Men det är intressant att det inte bara eldröret och kanonen i sig så att säga. Utan att det också precis. Ammunitionen är viktig att komma ihåg här. Och så kan man väl säga det också att apropå det här med flacka eller banor också, att den hade en hög utgångshastighet. Naturligtvis måste den ju ha den här granaten när den kommer för att få den här raka banan. Så är det ju naturligtvis med den här kanonen då. Men när börjar man producera den här? Visst är det så att den är på ritbordet under 20-talet? Visst är det så?
Och den är... Det som är den stora innovationen för Forskanonen utöver den här avlossningshastigheten och så, det är ju också den här laddningsmekanismen.
Alltså att den är helt automatisk.
Helt automatiska avfyrningsmekanismen och enkelheten i att ladda den här. Men det här är ju faktiskt någonting som man börjar experimentera med i Sverige redan 1870. Så det finns såna här automatiska konstruktioner som man experimenterar med ganska lång tid före här. Det finns bland annat en som heter Nordenfeldt som tillsammans med Maxim, ni säkert känner igen från
Maxim Gun. Maxim Gun, ja.
Mm. Ja, han utvecklade en modell, en 5,7 cm luftvärnskanon ganska tidigt som heter Nordenfeldt Maxim. Och den har ju, alltså den har en liknande konstruktion vad jag förstår. Men sen har man fortsatt utveckla det här då. Och sen är det ju många andra personer som varit involverade i den här processen. Men sen så då får man en beställning egentligen 1928 från marinförvaltningen. Då man behöver en ny typ av luftvärn som klarar av de svenska förhållandena. Det finns ju en brittisk förlaga, Vickerskanonen, som är också var ganska effektiv men på kortare avstånd. Men den hade lite för fin mekanik, så den klarade inte svenska vinterförhållanden. Så därför beslutade då marinförvaltningen att ge uppdrag till Boforsverken att utveckla en ny typ som skulle vara något mer robust och som skulle då vara minst, jag tror att den var halvautomatisk egentligen från början, men man sen gick över till en helautomatisk typ. Jag tror att det var så den satte igång. Fick man lite medel för detta och så började man utveckla den. Men så tog det ett tag då. Men först experimenterade man med den här semiautomatiska. Man fick det inte riktigt fungera och gick över till en helautomatisk. Och då först egentligen 1931 tror jag man tar patent för den här varianten som man använde sen i Bofors 40. Och några år senare så demonstrerar man den.
Men då är det här ju då fortfarande bara egentligen, om man säger så, för den svenska försvarsmakten.
Yes.
Och som jag... Och den får ju sitt genombrott internationellt egentligen på en provskjutning i Belgien 1935. Det är så det går till. Och då börjar man ju se sig om efter en utlandsmarknad. Och det som är intressant tycker jag med den här provskjutningen är att den ställs ju då mot en brittisk luftvärnskanon.
Ja, den här Vickers-pompom.
Precis, och utklassar ju den här. Genom att då dels kunna förflytta sig dubbelt så snabbt men också bekämpa tre gånger så många mål då på en given tid. Och det är ju naturligtvis en enorm framgång. Och det som jag tycker är så jättespännande med just det här tillfället är att då är ju, det är ju representanter från franska försvarsministeriet där. Och alla som vet ju det, att fransmännen, de köper ju inga kanoner av dem. Det bygger de ju själva. Men fransmännen bestämmer sig. Jag ska inte säga att det är första gången det sker, men det är väldigt ovanligt då att franska försvarsministeriet bestämmer sig för att köpa in den här Bofors 40 mm luftvärnskanonen, därför att man anser att den är en så duglig pjäs.
Mm. Ja, de var inte ensamma om det heller.
Nej, och det är ju inte det enda landet. Va? För att sen sprids ju den här över Europa, eller hur?
Absolut. Om man kan säga så här också, att för att avsluta det där, var ju också att Belgien är faktiskt det första landet vars armé faktiskt köper in Boforskan. De var före den svenska armén. Så man har ju alltså placerat några i marinförvaltningen i Sverige. Men den svenska armén är inte intresserad vid det här laget. Eller i alla fall inte än. Så Belgien är faktiskt före. Och det som då är som de framförallt är väldigt nöjda med, det är just den här mobila konstruktionen. Det finns ju två lite olika sätt att sätta upp sådana här. Va? De kan vara å ena sidan fasta, så kan de sitta på båtar. Och det är också en slags fast konstruktion då. Men finns den här rörliga som jag vet inte om någon har sett kanske, om man känner igen, men det sitter som på en liten vagn då med fyra hjul. Och den här konstruktionen som man utvecklar på Bofors är en av de stora innovationerna också, det att den var så väldigt robust, den tog ungefär 30 sekunder att sätta upp i skjutklart läge. Och att man kunde transportera den här väldigt snabbt, alltså de kunde köra i princip så snabbt som bilarna klarade av att köra och frakta den här. Och det var väl det som var... Så den belgiska krigsmakten köper in den här rörliga modellen som man då kan flytta runt väldigt snabbt på slagfältet. Väldigt enkelt att hantera. Mm. Och sen kör man då, precis som du säger, så tar man med från Belgien och åker man faktiskt till Österrike med den här provkanonen och visar upp på en demonstration där. Bara någon dag senare åker man till Ungern och visar upp den. För att sen ytterligare bara några dagar åka till Polen och visar upp den här. Och det man gör då är att man exporterar egentligen inte kanoner enbart. Så Boforsverken klarar ju av att producera ett visst antal. Och de får ju beställningar, så de klarar inte av egentligen att producera allting de får in. Men det man gör är att man säljer då licenser, inte till enskilda fabrikörer, men man säljer licenser till länder.
Just det, eftersom att det är försvarsmateriel. Och,
ja. Så man säljer då till, så att i Österrike och i Ungern och i Polen producerar man då kanoner. Så att, och det är också så att Bofors tar in beställningar och sen levererar från de här fabrikerna i Europa.
Just
så det. Man får till exempel in beställningar till, till det som förut hette Siam, eller som nu är Thailand. Och Indonesien via Holland då får man också beställningar. Och då skickar man iväg kanoner från Ungern och Österrike som produceras där och även i Polen.
Men också Norge?
Också Norge.
Och Finland sen så småningom också.
Ja.
Mm. Jag vet det inte, finns ju våra nordiska grannländer också.
Ja. Jo, jag vet inte exakt hur det ser ut i Finland faktiskt. Jag vet att man använder det där, men det är oklart om de producerar egna eller om de köpte den svenska varan.
Mm.
Det är lite just svårt. Det har jag inte sett. Ja.
Men egentligen, det här som jag har varit inne på, att du sa att den var inte unik så. Skulle man kunna säga då att de här två då, ingenjörerna på Bofors, de så att säga, det, ofta är det ju så där med såna här så kallade genier som gör de där innovationerna. Att ofta är det så att de lägger sista pusselbiten. Är det så du skulle vilja mena att vi ska se på den här konstruktionen?
Ja, precis. Det är klart man måste tillskriva dem någon slags aktörskap här. Det är klart att de gjorde säkert den. För övrigt säger Emanuel Jonsson då som är omnämnd egentligen i de här källorna. Jag vet inte vilken roll han spelar, men det är framförallt Viktor Hammar som har fått det stora. Det är han har ju fått några stora priser och han fick plats i krigsvetenskapsakademin och sådär. Han jobbade från 1902 fram till 1945 hos Boforsverken som deras huvudkonstruktör i den här avdelningen egentligen. Men det är klart man kan säga så här att de gjorde ju en insats, va? Men det ligger ju liksom i tiden. Luftvärnet, det är inte bara i Sverige man utvecklar luftvärnet, det finns ju liknande konstruktioner. Bland annat den här 20 mm Orlikon som man utvecklar i Schweiz, som fungerar bara på korta distanser. Och sen har man ju den tyska 88.
Just det.
Som är, jag vet inte vilken som är... Eller om man ens kan jämföra dem, det är annan kaliber, va? Den är ju också världskänd, eller en oerhört liksom, stilbildande kanon.
Du nämner ju, som man ju kanske kunna säga egentligen, de mest kända, det är ju Boforsan här, det var 40 mm, ja. Det är Orlikon och sen är det den klassiska 88, men som ger ju olika typer av luftvärn. Alltså, 88 sköt man bland luftbrisad med och så vidare.
Som just det, den fungerar som, förklara hur det där fungerar.
Ja, så dels skjuter du för direktträff eller så skjuter du ju för helt enkelt att lägga en ridå av splitter. Om du tar till exempel då de bombflyget som flög in över Tyskland, då försöker man ju lägga en ridå av splitter som de liksom flyger in i, om man uttrycker det så. Jag vet inte om en luftvärnsofficer nu skulle säkert slita sitt hår här vid min beskrivning, men ungefär så skulle man kunna se på det. Ja, så det finns lite olika tekniker här.
Men, just det, men alltså 40 mm, den måste ju träffa direkt på så att säga, för att ha någon effekt.
Ja, eftersom den har den typen av ammunition då, eller träffa väldigt, väldigt nära i en... Det är klart att om de får en träff i en vinge så får du en explosionseffekt naturligtvis. Visst är det ju så, va? Men sen kan man ju tänka sig att man med alla sådana här typer av kanoner kan man ju tänka sig att man ju har en tempererad granat som det heter då, va? Att man skjuter den upp och sen ska smälla den på en viss höjd. Och då får man den där luftbrisadseffekten då, så att säga. Att man lägger liksom en ridå av splitter framför de här flygplanen. Och luftbrisad, det skjuter man inte bara mot flygplaner, utan det kan man ju också skjuta mot marktrupp om man behöver göra det. Men genombrottet egentligen internationellt och industriellt var ju inte alls i Sverige, eller hur? Utan det var ju just via sån här licenstillverkning.
Precis, och det får man väl komma ihåg det, att den här Boforskanonen som blev så stilbildande och så vanlig på egentligen alla fronter under andra världskriget producerades i väldigt liten utsträckning i Sverige. Eller det beror ju på vad man jämför dem med, men jag kan ta några siffror här. 1933 så byggde man 36 byggde man 26 stycken, 37 64, 38 110 och en stor andel av dessa var ju rörliga då. Sen vi märker att siffrorna går upp. 1939 så bygger man 210 och sen är det 1940, 41 och 42, 43 så ligger man på runt 200-300 kanoner. 43 så går man ner lite grann. så, och per år alltså. Så det är inte sådär, det är inte sådana enorma summor egentligen man kan tänka, som man kanske skulle kunna tänka sig. Så från svensk del så är det ju en ganska modest industriell historia. Och det förstår ni säkert också, ni som lyssnar till efter 1940, så exporteras ju inte någon av de här kanonerna egentligen. Utan de stannar ju i Sverige och används för den svenska beredskapen. Men det stora genombrottet är ju egentligen när man säljer den här licensen till USA. Det är ju där det händer, så att säga. Och det gör man för en ganska billig peng. Det kostar runt 600 000 dollar egentligen. Och det betyder i dåtidens kronovärde så är det väl runt lite mer än 2 miljoner kronor egentligen. Och då kan man betänka att en kanon kostar mellan 30 och 40, 50 tusen sådär. Jag vet inte, är du snabb på huvudräkning, Martin? Hur många kanoner får man för 2,2 miljoner? Jag måste räkna ut det nu. Ja, men ungefär 50 kanoner. Så man säljer egentligen, alltså licensen till USA för ungefär ett försäljningspris på 50 kanoner. Men så kommer man ju också att producera cirka 60 000 kanoner i USA. Så det här var en ganska god affär för den amerikanska krigsmakten, får man väl säga.
Jo, det förstår jag. Och att Ödjö Bofors egentligen aldrig riktigt fick betalt för det här heller.
Nej, alltså för det första så var det ju en handpenning på 100 000 som skulle betalas ut, som aldrig betalas ut alls. Så det blev bara 500 000 dollar i slutändan. Men det man faktiskt får sen i slutet, det är att det uppdagas ju att den amerikanska krigsmakten då sprider ut den här delar, blir ett kontraktsbrott. Man delar ut designen då till andra fabrikörer, och då får man faktiskt ett skadestånd på 4 miljoner dollar efter kriget till Bofors då. Så man får en ganska mycket betalt i efterhand. Men det kompenserar väl kanske inte för alla de kanoner som producerades i USA.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men man kan fråga sig här då, i vilken roll Boforsverken i Sverige spelar roll för den här produktionshistorien, eftersom merparten av kanoner producerades i ett annat land. Och det var ingen lätt bedrift att producera 60 000 kanoner, utan det krävdes ju väldigt många innovationer rent produktionstekniska för att det här skulle fungera. För att den här svenska designen, för det första så gick den inte att översätta egentligen till amerikanska förhållanden hur som helst. För att den var skriven i metrics, eller centimeter och millimeter. Medan man i USA jobbar med inches och tum.
Mm, just det. Mm.
Så de hade enorma problem med bara att översätta den till amerikanska produktionsförhållanden. Mm. Och sen var det ju också så att i Europa i många fabriker, så när man ska sätta ihop de här kanonerna och har alla komponenter, så gör man det mer eller mindre för hand. Där man sätter ihop dem liksom, så det krävs ett visst hantverksmässigt inslag i själva slutkonstruktionen som inte syns på de här designplanerna eller på själva ritningarna för kanonerna. Så det vållade rätt stora problem. Så det tar ett tag innan man är amerikansk industri. Framförallt är det Chrysler som kopplas in i den här biltillverkarna. Mm. Det tar ett tag innan man lyckas få igång sin produktion här, just för man inser att de här ritningarna stämmer inte riktigt. Så efter ett par, tre år då har man väl skruvat till de här ritningarna och liksom standardiserat allting. Då kan man börja producera, och då producerar man till slut så pass mycket som 1600 kanoner i månaden.
Just det, jag har något siffra på att det är 60 000.
Ja, totalt. totalt.
Ja, ja. Och det är ju och dessutom en massa eldrör, för man kan ju byta eldröret.
Ja, det är ungefär 120 000 eldrör, ja. Så det är den dubbla siffran i eldrör som man producerar. Ja.
Men det som är fascinerande med den här konstruktionen då, även om vi ju lite vill devalvera så att säga nu då Bofors gärning här på något sätt. Det är ju egentligen ganska, får man säga, det är inte så, i Finland hade man uttryckt att det inte, hade inte varit så fosterländskt, hade man sagt. men vi vill ju framförallt vara någorlunda så att säga sakliga då. Det är intressant ändå trots detta är ju att den här kanonen, den kommer ju då att användas i otal olika versioner som vi ju säger. Den används på örlogsfartyg, den används luftvärn har vi varit inne på, den används till och med som olika typer av batterier, kanske till och med faktiskt ibland också som antipansarpjäs då, beroende på ammunition och så vidare. Att den har en enormt lång överlevnad och att den ju också, det ska vi väl säga här också, den utvecklas ju och den görs ju så småningom då i internationellt som jag förstått så har den då kallats den då för L60, den här äldre varianten. Medan L70 då med lite längre eldrör, utvecklad ammunition och så vidare, om man får upp en eldhastighet på över 300 skott i minuten och så vidare. Så det görs ju en hel del av den här kanonen och så där är det väl naturligtvis. Har man en så att säga vapen, en plattform på något sätt då som redan är på plats, då jobbar man ju ofta med modifieringar. Vi var ju inne lite på det här med stridsvagn S. Om lyssnarna minns det. Kanske helst vi glömmer bort i avsnittet, jag vet inte. Att man ju försöker modifiera. Vi pratar ju ibland om hur man modifierade Centurions stridsvagnar. Det är ju klassiskt när det gäller vapenteknik. Det är dyra saker man jobbar för att modifiera. Och det tycker jag ändå är fascinerande. Så att de här Bofors 40 mm kanonerna är ju med till exempel i Falklandskriget som vi har pratat om här. Och finns ju kvar och lever kvar ändå.
Och så pass sent också.
Ja, som på 80-talet. Ja, och att de finns ju fortfarande i modifierade utförande på en hel del svenska örlogsfartyg fortfarande. Mm. Men också då som allmålskanon för att alltså bekämpa olika typer av mål i de här fartygens närhet. Och som du ju var inne på här också, det här med ammunitionen får man inte glömma bort. Att där är ju mycket nyckeln också till att själva eldröret blir kvar.
Mm. Men är det runt ammunitionen som då själva utvecklingen har varit sedan dess? Så? Är det där man har blivit bättre på?
Ja, så har jag uppfattat det. Att det är framförallt på ammunitionssidan som är den där, och också sen att man har också utvecklat nya typer. Bland annat finns det ju en 57 mm kanon också som Bofors har gjort, som jag uppfattar också är kopplat till det här konceptet och att man har, och att det också är att den är så extremt snabb på att ladda om och att den också kan idag med datateknik och så vidare, så kan alltså en sån här kanon nu då, om det är nu 40 mm eller om det är 57 mm kanon, så kan den kan liksom välja ammunitionssort efter vilket mål som registreras och kommuniceras till den här. Det är ju ganska fascinerande, så att den kan blixtsnabbt byta ammunition om den ska ha en pansarbrytande projektil eller en spränggranat eller kanske till och med någonting annat. Det tycker jag är fascinerande.
Mm. Det är också, men vet du vem det är som har utvecklat den här? Är det Bofors själva som har stått för den?
Ja, det är Bofors på fortsätt. Att det här 40 mm konceptet ju blev också sen att man ju utvecklade kanoner både neråt i storlek, alltså ner mot 20 mm men också uppåt mot 57 mm. Det som är spännande är ju att en kanon behöver ju inte, alltså effekten av en kanons eldgivning, den handlar ju inte bara om hur, om vi säger nu, grovkalibern är på kanonen, det vill säga projektilen, utan det handlar ju också hur mycket sprängämne den kan leverera i målet per tidsenhet. Var du med där, Peter?
Ja,
så det betyder ju att en kanon med hög eldhastighet, det vill säga att den här 57 mm kanonen, den levererar per tidsenhet i målet till och med mera sprängkraft än många andra kanoner som har grövre kaliber. Det är lite intressant.
Just det.
Så att det där har också betydelse, så för man får inte glömma bort den aspekten eller dimensionen på.
Nej, det är klart, Bofors har ju varit duktig på nyttja den här framgången. Alltså, det skulle vara intressant att följa. Det har inte skrivits så där jättemycket om Boforskanonen sedan dess egentligen. Källorna som jag har tittat på är ju faktiskt från 60-talet, de är ganska gamla, så det skulle vara intressant att följa upp den här historien. Men det som är intressant är skillnad mot den utvecklingen och det som händer under andra världskriget är ju också att Alla de här elledningsverktygen som man utvecklar under andra världskriget är ju faktiskt inte svenska innovationer, utan där är ju inte Bofors med. De utvecklar ju de här både lägre och högre kalibrer som vi var inne på. Men elledningssystem och sånt så plockar de ju från USA och från britterna bland annat. Så, liksom komponerar, så den slutprodukten som man har i Stilla havet sen till exempel, som spelar stor roll i Midway till exempel, den är ju, ska jag säga, det är nästan oklart hur stor roll man kan tillskriva just liksom Bofors innovation där, eftersom det så många andra aspekter spelar in. Så det är en väldigt internationell historia, så att säga.
Bofors levererar eldröret och kanske laddningsmekaniken, om man säger så. Och sen finns det då en stor utvecklingsställe på eldledning, precis som du är inne på. Så det ska jag komma ihåg, att ofta blir det lite lätt att man säger Bofors 40 mm och sen glömmer man bort att ett sånt här system, det är ju ett helt system av allt från att man stoppar in en speciell granat i ett visst typ av vapen till att den ska då ledas in mot det här målet. Mm. Och det får man inte glömma bort. Jag tycker också att man skulle 40 mm Bofors, det leder ju in också på, tycker jag, en allmän diskussion kring luftvärn, som naturligtvis då blir betydelsefullt. Och jag tyckte en sak som har slagits lite av, att luftvärnet då, det här kan ju du så mycket mer om, men just det här att man ju inledningsvis är det ju väldigt stapplande steg, att luftvärnet i Sverige blir ju inte ett eget vapenslag förrän 1942. Mm. Men att man börjar med en sorts frivillig organisation och börjar utbilda frivillig luftvärnister i Stockholm.
Ja.
Visst är det på det sättet?
Jo, men det är den här föreningen för Stockholms fasta försvar som är faktiskt pionjärer inom det här. Ja, det finns ju en diskussion bakom, eller som säger bakgrunden till det. Det återgår faktiskt hela vägen tillbaka till fransk-tyska kriget 1870-71. Att man identifierar huvudstaden som den mest känsliga politiska punkten. Men det här måste vi försvara. Så då bildar man en förening, för man tycker inte att försvarsbesluten 1905 är särskilt bra. Så man bildar en förening för att liksom på volontära medel sätta igång en slags försvarsorganisation. Och de är faktiskt pionjärer i Sverige. De fanns på andra ställen också. Det fanns bland annat Norrlands fasta försvar som var involverade i Bodens fästning och bygget där. Och de rekvirerade mark bland annat. Och sen finns väl också i Göteborg, tror jag, en liknande organisation. Så de fanns lite här och var, den här typen av frivilliga organisationer. Men i Stockholm var de tidiga. Och de var faktiskt väldigt tidiga. Jag tror 1936 så skramlade man ihop pengar för att köpa bland annat två stycken Bofors-batterier. Som man sen satte upp i Stockholm. En rörlig och en fast, tror jag. Det fanns även på Ericssons fabriken på Midsommarkransen i Stockholm, så satte man upp på Forskanoner. Det är intressant, och det är också luftvärnet har ju ofta varit så att man har involverat, det ligger någon slags paramilitär organisation i bakgrunden, man är liksom involverat civila för att sköta det där, för man har tänkt att det varit en delvis en civil angelägenhet, eftersom det i stort sett ofta har det handlat om att skydda civila anläggningar, hamnar och riksdagshus eller vad det nu kan vara, industrier och sånt. Så man har liksom prövat och experimenterat med det. Det gjorde man under hela mellankrigstiden. Och även då under andra världskriget så var det ju till exempel i Storbritannien vanligt att det fanns kvinnliga soldater, så att säga, som skötte just luftvärnet. Och det gjorde man en stor sak av att de var väldigt skickliga på. Ja, de ville ju prata emellan då. Alltså lite sådana här fula kommentarer om man. Men att de har liksom ändå har också en del av den historien som en slags där de fick delta. Men man kan säga att det som luftvärnet som koncept utvecklas i anledning till att det är lite segt i början av mellankrigstiden och tar så lång tid innan man är verkligen helt fullt accepterar. Det har ju också att göra med hur man ser på jaktplanen. Under början av, eller man säger slutet av 20-talet och mitten av 20-talet där. Då tänker man sig att det främsta värnet mot en inkommande bombföretag är ju att jaga dem i luften, så att säga. Man skickar upp jaktflygplan. Mm. Och eftersom då de här luftvärnen är fasta, man inte kan flytta dem hur som helst mellan olika städer väldigt snabbt, så anser man då att det skulle vara bättre att ha ett mobilt jaktplan då, som kan möta upp fienden. För vi kan ju inte sätta artilleripjäser över precis hela landet och skydda varje litet hörn, så att säga.
Men där inflika att där är du inne på en av de här generella problematiken då, att jaktplanet är ju visserligen då säkert på längre distanser överlägset naturligtvis. De kan ju ha en enorm räckvidd, men de kan ju bara vara uppe under en viss period. Du kan ju inte hålla ett konstant jaktparaply eller det är åtminstone svårt att göra det.
Ja.
Och där kommer ju behovet av det här luftvärnet in naturligtvis.
Ja, precis. Och sen så handlar det också om att ta reda på var fienden är någonstans för de här jaktplanen och att hinna i tid jaga i fatt dem. Speciellt om de har ungefär samma topphastigheter. Det här kommer jag ihåg att vi diskuterar under spanska inbördeskriget en del också. Att de här tyska medeltunga bombplanen mot slutet av 30-talet blir faktiskt var snabbare än jaktplanen på många ställen i världen. Så det, och det gjorde ju att man helt enkelt insåg att det finns inte en chans att vi hinner ifatt dem. Så därför måste vi också skaffa ett ordentligt luftvärn då, som är hyfsat billigt, som är robust och som klarar av att möta upp den här bombplanen när de kommer in. Och då kommer ju Boforskanonen här som en brev på posten.
I boken Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund hur första regeringar och andra makthavare under seklernas lopp har utövat makt genom att övervaka kommunikation och informationsflöden i samhället. Det är en hyperaktuell historia av världsomspännande dimensioner. Rötterna går tillbaka till 1500-talets brevspionage med förgreningar som sträcker sig fram till nutidens digitala massövervakning. Övervakning har alltid varit gränslöst i sin natur och författaren tar med oss på en svindlande resa längs postvägar, teleledningar, radiovågor och datakablar till de platser där maktens ögon och öron har utfört sina uppdrag i fördolda. Övervakningens historia är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller i en bokhandel nära dig.
Men jag tycker att det är jättespännande just det här som du säger, att det växer fram ur det här civilförsvarstänket och att man ju har någonting som så 1926 som heter Stockholms luftvärnsförening, jag vet inte om du nämnde det, men att, som du säger, att det är frivillig organisation, det är ledda naturligtvis av reservofficer, yrkesmilitär och så vidare, men och det där tycker jag är väldigt spännande. Sen tycker jag att vi kan ju, ska jag lägga till en sak här som jag tänkte skjuta in tidigare, väldigt avbryter, att 1925, det här med försvarsbeslutet, att det kan ju vara viktigt för lyssnarna att vara med på det, att man fattar ju beslut i Sverige om att egentligen lägga ner stora delar av Försvarsmakten 1925. Och det är ju ett led i den här fredstron under mellankrigstiden. Men också har ju att göra med att man ju vill politiskt, ekonomiskt lägga pengarna på annat i ett allt starkare socialdemokratiskt lätt Sverige. Så att den stora regimentsdöden brukar man ju prata om 1925. Och just i den där fasen kommer ju det här utbyggnaden av luftvärnet in, och det gör ju också att det förskjuts.
Mm. Samma år så skaffar man ju också ett svenskt flygvapen.
Ja.
Så det är ju det, man byter ju egentligen kavalleriet mot luftvapen.
På något sätt, ja. Eller gör om det till pansar i vissa fall också. Ja. Så att men just det här med luftvärnets plats också i flygvapenutvecklingen. Sen tänkte jag det också att den lever ju kvar då. Så att idag har vi ju, i Sverige så har vi det stridsfordon 90 som ju är en av de här senaste produkterna som är ett samarbetsprojekt mellan Hägglunds som ju ibland gör de här annars plastbandvagnarna, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt, bandvagn 206 och så vidare. Så att säga chassit är från Hägglunds, och sen så gör ju Bofors då kanon och torn. De har ju en 40 mm pjäs och där finns det en luftvärnsvariant. Så den finns ju kvar, den här 40 mm kanonen som ett koncept i svenska krig. Och då kan man ju ställa frågan här, behöver man den här typen av luftvärn? Då borde ju en modern människa borde ju säga, nej, men det finns inte robotar som kan lösa den här problematiken.
Ja, precis. Det här är ju, nu är vi inne på ett fält där jag är helt okunnig. Men jag tänker ju på de här Patriot-missilerna som man har snackat så mycket om.
Ja.
Alltså, vad är vi?
Ja, då är vi inne på samma diskussion som alldeles nyss här egentligen. Att de här jaktplanen.
Just det.
Och då kan man tänka sig så här, att jaktplanen, alltså, då tänker jag ju JAS då i det här fallet för Sverige. De plockar ju bort det här hotet på längre avstånd. Men när det här hotet kommer då närmare, och då kan inte de här JAS-planen vara uppe hela tiden, vi har varit inne på detta, det är svårt att samordna och så vidare. då behöver man den här typen av och det är också så att robotar kan inte heller plocka precis allting när det gäller just det närskyttet. Finns det fortfarande en nisch för luftvärnet, för den här typen av luftvärnskanoner. Och det finns en del fördelar med de här eldrörs. Det är ju liksom nu eldrör versus robotar här nu då. Mm. Och då är det viktigt att komma ihåg här då att nu pratar vi då kanske om jaktflyg. Men vi ska ju komma ihåg också att det finns ju idag ett hot med kryssningsmissiler och till interkontinentala missiler och robotar. Och där är ju Patriot-missilen har man ju plockat in just därför att den kan ta bort en del av den där typen av hot mot Sverige. Och Sverige jobbar ju då med att anskaffa ett ännu modernare luftvärnsrobotsystem idag. Men det som ju eldröret ger, de är billiga, det har vi varit inne på, eller hur
Peter? Ja, och lätt att producera.
Hög eldhastighet har de ju.
Mm.
Enorm. Och de har stor flexibilitet. Man kan ju flytta de här och sätta upp dem egentligen vad man vill. Egentligen, de är ju relativt lätta ändå, allt är ju relativt, men relativt lätta att placera. Och om man dessutom har ett stridsfordon så kan man ju så att säga omgärda, om vi nu tar då vår huvudstad med den här typen av stridsfordon då. Det som är väl minus är att de har kort räckvidd. Det är ju ett närskydd då. Och du kan inte styra granaterna, har vi varit inne på.
Just det
kan du inte göra, nej. Och där kan man ju då säga då att det är väl framförallt då egentligen så att det är väldigt svårt att skjuta på ett föremål som rör sig slumpmässigt. Och nu är vi inne på saker som jag tror att vare sig du eller jag egentligen kan här.
Men det är spännande. Det finns så många intressanta liksom, historiska paralleller här.
Jo, alltså jag ska göra nu då ett försök här med risk att jag har bort mig totalt. Att man siktar ju framför. Och när man siktar framför så gör man ju så att säga en beräkning att det här föremålet man siktar på kommer att om en stund hamna där granaten så att säga sammanträffar. Man skjuter granaten och så förväntar man sig att föremålet rör sig in egentligen i granaten skulle man kunna säga, granatens bana. Och om det då den här föremålet rör sig slumpmässigt som är ju en del eventuella hot mot Sverige då gör, då blir det ju värre. Och då kan du inte beräkna det då. Då kan du inte beräkna sammanträffandet av projektil. Och det där är ju någonting som är en nackdel. Och då det är klart att då är roboten, om man tänker sig en robot, den har ju då en absolut fördel där.
Men de här drönarna som har kommit fram nu de senaste åren, att är en slags fria, alltså man släpper iväg drönare egentligen som bara svävar runt liksom, och väntar på att leta upp ett mål själva. Den typen av robotar
kan vara värre då helt enkelt.
Ja.
Nu är det klart att nu kanske de är ett väldigt lätt, de är ett lätt byte för att de är ju så långsamma då.
Ja.
Samtidigt är de ju små. Hur träffar du det med 40 mm akan? Kan man ju ställa sig frågan. Så att du är ju inne på någonting.
Men det är intressant att det är liksom diskussionen återkommer här. Alltså det är samma fråga egentligen, hur man hinner i fatt och vilket vapen som är mest effektivt. Att det
handlar mycket om tekniken, motståndartekniken så att
precis,
säga.
Precis, och att det handlar mycket om hastigheter och responsförmåga egentligen, vad det handlar om liksom hur själva konstruktionen i sig ser ut. Så vilken roll det spelar. Så att säga. På Boforskanonen är ju helt meningslös om det inte finns lagom snabba jakt- och bombplan att skjuta ner.
Ja, eller den typen av stridsdelar som kommer på ett sätt som den här kan vara meningsfullt att bekämpa med den här. Så jag ska bara säga om roboten här naturligtvis, att dess fördel är ju naturligtvis att den kan styras in i målet på olika sätt. Va? Det är ju uppgivet. Va? Däremot är ju robotar ofta ömtåliga system på ett helt annat sätt. Mm. En robust 40 mm kanon och dyra som 17.
Mm. En historisk parallell nu som jag fick som poppar upp i mitt huvud, det är ju ett problem som man hade med Boforskanonen under andra världskriget. Det var ju bland annat i Stilla havet då, eller huvudsakligen i Stilla havet, var att man inte hade riktigt, kunde inte riktigt hantera kamikaze-piloterna.
Ja,
att de styrde in, de styrde in på ett irrationellt sätt. De bara liksom körde rakt in så att säga, siktade, och man hann inte riktigt skjuta ner. Boforskanonen var inte tillräckligt snabb på den distansen att skjuta ner dem. Så man fick stora problem med det, och där övergick man bland annat till den här Orlikon 20 mm-kanonen, och så utvecklade amerikanerna ett eget koncept som var mer på kortare distans och sköt lite snabbare, mer som ett maskingevär.
Och få mycket, som vi säger, sprängkraft i målet på kort tid. Ja. Det är lite intressant att vi som ju just har sagt att 40 mm kanonen ändå hade en väldigt hög eldhastighet. Och de var ju ofta, det ska vi säga, dubbel. Det fanns ju dubbelvarianter och så vidare då. Men att det inte ens det dög, så att säga, i en sån situation. Och man kan ju tänka sig just i den här situationen som du nämner. Här kommer ett föremål mot dig då. Och då gäller det att få mycket kraft i det. Men så jag tycker att det är spännande. Vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här med att det här kampen mellan skyddsfaktor. Och vi ska ju så småningom, drömmer vi om att få göra ett avsnitt om befästningar. Att där kommer vi komma tillbaka till det här. Att den här kampen mellan skyddsfaktorn. Hur tjock betong ska man ha? Hur mycket stålarmering ska man ha? Hur ska man konstruera forten för att de ska stå emot då den tidens då aktuella granater? Och så blir granaterna bättre och så blir befästningen obsolet och så får man börja tänka om här. Och det är samma sak här, just den här hela tiden teknikkampen och hur den har påverkat. Det tycker jag ju att Bofors 40 mm kanonen är ju väl ett exempel på hur krigföringen och tekniken påverkar varandra. Krigföringens utveckling och tekniken påverkar varandra.
Samtidigt då så ska vi helt och hållet motsäga det där. Det ska vara intressant att avsluta. För att jag tycker att någonting som jag slås av när jag läser just om Bofors-historien är ju det här. Det finns en teknikhistoriker som heter Leo Marx som har skrivit en bra artikel som handlar om hur vi tillskriver tekniken väldigt, eller onödigt stort liksom förändringsvärde, eller vad man ska kalla det. Och det tycker jag också, man kan också prata om Boforskanonen på det viset, att själva symbolen, själva kanonen i sig döljer, om vi fokuserar allt för mycket på den så döljer vi också det faktum att det var till exempel massindustrin i USA som helt och hållet var avgörande för att den här kanonen skulle kunna spridas. Eller, alltså att det finns andra sociala och sociokulturella faktorer egentligen och tekniska innovationer på annat håll som egentligen döljs av att man bara tittar på själva Boforskanonen som färdigt koncept. Så där, om man vänder på det här på det hållet så kan man också kritisera liksom en slags alltför tekniktung historia med.
Sen en sak som jag ju funderar på direkt när du säger det här med den här masstillverkningen och som jag ju uppfattar också att amerikansk, om man nu får säga det, krigföring också faktiskt ju påverkas av att man ju ofta sätter in stor kvantitet. Man har kraftigt stora mängder av artilleriunderstöd. Och där kan man ju fundera lite på då. Är det verkligen, och jag tror att det är det du menar här. Är det verkligen liksom uppfinningen i sig och dess genialitet? Eller är det helt enkelt att man har så fruktansvärt många luftvärnskanoner?
Ja,
helt
och vad är det som gör att man klarar av att ha så många? Jo, det är ju för att man organiserar sin industri på ett väldigt speciellt sätt. Ja. Och man liksom forslar in enorma summor pengar i detta. Och det är egentligen det som då är det som avgör kriget. Och det är ju en gammal sanning också om andra världskriget, att det är en amerikansk industri som egentligen så ser till att avsluta det där. Kan vissa påstå.
Och då
är det ju inte själva kanonen i sig, så att säga, utan då är det ju det som är en huvudsak. Så kan man ju stoppa in vilken kanon som helst som uppfyller ett visst syfte i den amerikanska liksom, industriella apparaten och få ut ungefär samma resultat.
Ja, och bara att man har så otroligt många, och då blir det egentligen mer intressant om man ska följa ditt resonemang här, att om man så att säga ska försöka verkligen titta på teknikens avgörande betydelse, så ska man ju mer titta egentligen på de här vad ska vi säga, krigsmakterna. Om vi tar Tyskland då, som har mindre kvantitet, men de kanske har bättre kvalitet. Att då kanske det är 88 här som är den verkligt geniala konstruktionen, vilket ju också är. För de har färre av dem, men den är riktigt genial. Den kan dessutom användas som, inte minst ju som pansarvärnspjäs, och är ju extremt framgångsrik. Och då är ju egentligen inte Bofors 40 mm kanon som märkvärd, utan det är ju bara därför att amerikanerna producerar så fruktansvärt många.
Ja, precis. De hade tur att övertyga den amerikanska liksom, tygavdelningen att de skulle producera en jäkla massa av de här kanonerna på den vägen nere. Så absolut, ja. Det finns många intressanta aspekter där. Men jag tror att vi ska runda av där, Martin.
Men jag skulle bara börja tillägga att vi landar ju så fint tillbaks vid Normandie nu faktiskt, i någon mening. Därför att det är just den där landstigningen, och att det är ju den här kvantiteten där som avgör i någon mening.
Det är så, men får vi anledning att komma tillbaka till det, som du brukar säga, Martin?
Ja, och vi ska väl tillbaka med olika saker här. Närmast har vi slaget vid Valmy.
Just
är det. Så? 1792.
Amen.
När revolutionen räddades.
Då, mina kära lyssnare, så kommer ni få höra Martin gå lös.
Jag kommer att vara igång.
Ja, kommer du absolut.
Tack ska ni ha att ni lyssnade.
Tack ska vi ha.
Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Producent är Urban Lindstedt. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.